Kör i dröm, den väcker många minnen. Vi fick uppleva en väckelse på Stavanger. Och alla människor överallt gick omkring och kollade och sjöng på den här sången. Och det satte djupa spår hos många människor. Och den väckelsen som bröt ut, den pågår faktiskt fortfarande än idag. Den har aldrig stannat. När vi bildade församlingen, en liten plats, faktiskt en liten by som heter San Antonio del Parapeti, så fanns det ett litet antal vänner, en liten grupp troende människor. Och vi bildade en församling där med 20-tal vänner som var troende, som älskade Jesus. Vi hade fått kontakt med en del unga människor som kom till oss där vi bodde tidigare då, och som gick och studerade och som hade kommit hit och upplevt frälsning, och så flyttade man hem igen. Men så då gick åren, det gick några år innan vi tog oss för och dra åt det hållet, och det hann ju försvinna en del under tiden, det är ju så. Idag så vet vi inte ens, vi har ingen koll på hur många församlingar det är, församlingsgrupper det finns i området. Men det är gott och väl ett 20-tal. Vi har en bibelskola idag som utbildar ledare och pastorer. Och till och med myndigheternas, det är så att regeringen kräver att alla de ska bli pastorer, de ska ha en kurs utav staten hur man förhåller sig till varandra och till andra religioner och så vidare. Den har man också förlagt till vårt område. Och det är ju intressant att se hur Gud leder. Och så öppnade de dörrarna. En kommandant på regimentet som ligger i närheten blev frälst, och nu så har vi väckelsemöten 2 gånger i veckan på regimentet. Visst är det fantastiskt? Hur Gud verkar och öppna dörrar. Och när Gud öppnar dörrar så är det ingen som kan tillsluta. Det finns ingen makt i världen som kan bryta ner. Och när jag ser på Bodil Lindgren som är med, har kommit med i eftermiddag. Eller middag, inte i middag bara. Jag är för tidigt ute. Så minns jag Ragnar Lindgren. Det var den första jag som hade kontakt med när det gällde Bolivia, och som väckte våra känslor för det landet. Och de minsta folkgrupperna, de som bor längst bort och på platser dit ingen annan ville åka, dit bestämde vi oss för att åka med Herrens hjälp av att verka under ett antal år. Och vi har fortfarande kontakt med många, många som hör av sig praktiskt taget varje dag. Visst är det fantastiskt att få vara med långt efter man har lämnat, mer än 20 år efter man har lämnat arbetet. Att ändå få behålla gemenskapen och kontakten. Det visar vilka starka band det är som sluts emellan människor på det sättet. Nåväl, vi är ju idag är det midfast och söndagen enligt kyrkoårets texter. Och det är intressant det här. Jag vill ge ett tips. Läs gärna, du kan söka upp på nätet idag eller kan du köpa en bok. Och det här med kyrkoårets texter, det har en fantastisk betydelse. Och jag brukar läsa det, åtminstone för söndagarna. Och det ger en bred kunskap och det ger inspiration. Och det gör att man förstår varför vi firar alla dessa kristna helgdagar. En del bryr sig inte om det här, tycker att det är mindre värt och att det hör inte hemma liksom i den fria församlingens arbete och syn. Jag vill mena liksom att det har en rätt så stor betydelse det här att kristna kommer tillsammans och man vet varför man träffas. Midfast och söndagar, vi är ju mitt i fastan. Och temat för idag, det är livets bröd. Och vi ska läsa från Johannes evangeliets 6:e kapitel. Om du vill följa med. Och det är från den 1:a till den 15:e versen. Johannes evangeliet 6, vers 1-15. Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö. Mycket folk följde honom, därför att de såg det tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta?" Det sade han för att pröva honom, till själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denar räcker inte för att alla ska få uppleva ett stycke var." En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 bröd, kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Och det var gott om gräs på det stället, och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna så mycket de ville ha. Och när de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop de stycken som har blivit över så att inget blir förstört." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de stycken som hade blivit över av de 5 bröden när de ätit. När folket såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Visst är detta profeten som skulle komma till världen." Då Jesus förstod att de tänkte komma med att med våld göra honom till kung, drog han sig undan till berget helt ensam. Vi har ju kommit in i fastetiden och vi är mitt i det då. Det kallas av kyrkan för midfastosöndagen. Jag har ett latinskt ord också, letare. Letare, och det betyder gläd dig. Det betyder att man får lov att vara glad mitt i fastan. Jag vet inte hur många av er som fastar eller som praktiserar det här överhuvudtaget. Men det är ett av de vapen, mäktiga vapen, som Gud har gett oss. Att behålla segern över ondskans andemakter i himlarymderna. Och det här stämmer oss till eftertanke. Naturligtvis, och de här dagarna vi tänker på det som ska komma och påsken och alltihopa. Men det ger ju oss ett stråk av glädje i våra liv också, när vi vet vad som ska komma. Det tråkiga var ju inte att Jesus dog, utan det var att han dog och uppstod ifrån de döda. Så vi har orsak att glädjas hela året av den orsaken. Det här det påminner oss om målet för vår vandring. Det är det som Gud har att ge åt det sina. Temat livets bröd. Och i alla dagens texter, de handlar just om denna sak. Guds måltid, Guds näring och Guds liv. Vi ska ju också ha förmånen att få dela gåvorna vid Herrens bord idag. Och jag tror att det är lämpligt att påminna sig lite grann om vad det handlar om egentligen. I Psaltaren så läser vi: "Han mättade det törstande och fyllde det hungriga med allt gott." Visst är det fantastiskt? Gud, han kommer med gåvor. Gud kommer med ett erbjudande. Och här beskrivs ju Gud då som den som möter människor i deras behov. Det är ju spännande att iaktta hur Jesus möter alla olika människor specifikt utifrån det behov som de hade. Det man inte hade behov av, det fick man inte och blev inte erbjuden. Utan han erbjöd varje individ det som den behövde. här blir ju gripande när vi ser Jesus efter sin uppståndelse, hur han uppenbarar sig. Så uppenbarar sig han sig på olika sätt för de olika individerna. Han mötte Thomas vid. Han visade sig för honom. Han som hade krävt att få sätta fingrarna i hålet efter spikarna och sticka sin hand i hans sida. Så erbjuder han honom det. För övrigt måste jag säga att jag tycker Thomas ibland har blivit väldigt missförstådd. Jag kan gott relatera till Thomas ibland. Jag vill gärna se för att tro. Det ligger någonting i den mänskliga naturen att om man aldrig ser något hända så är det inte enkelt. Men de är väl särskilt lyckliga de som kan tro efter vad Jesus säger och ändå inte får se något. Han mötte Petrus, han som hade förnekat honom. Han avkrävde av honom ett svar. Petrus älskade mig. Och han gjorde det 3 gånger. Ibland så kan vi tycka att det är lite att överdriva att kräva att någon ska förklara sin kärlek. Älskar jag? Jag går inte till min fru och säger älskar du mig idag? Nej, jag gör normalt inte det. Men jag säger istället att jag älskar henne. Och det försöker jag göra så ofta jag kan. För jag känner det av hela mitt hjärta. Jag älskar min fru. Och det vill jag gärna uttrycka i ord också. Hon sitter ju här själv så hon kan ju intyga att det är sant. Så är det ju. Han möter människor som är hungriga. Och det gäller ju inte bara den fysiska hungern. Utan han möter också deras andliga hunger. Man kan inte säga idag längre. Vi kallades ju för läsare förut. Och vad var orsaken till det? Jo, det var att man läste mycket Guds ord. Man läste så ofta man kunde. Jag fick en bild ifrån Bolivia där sitter en liten tant på gatan. Hon säljer väl några äpplen och några lökar eller någonting. Men hon sitter där med sin bibel och ett förstoringsglas för att läsa Guds ord. Och det griper mitt hjärta. Det griper mitt hjärta. Hungern och längtan efter att få uppleva Gud. Och när du läser Guds ord så uppenbarar han sig i ordet. En gammal sång säger, jag ser i ordet hans sköna bild. Där får vi möta honom. Där talar Gud också när vi läser Guds ord. Och så blir vi uppbyggda. Vi blir uppbyggda på ett djupare sätt. Det finns ett uttryck som säger, när det regnar välling så har den fattig ingen sked. Vilken otur. Det kan finnas hur mycket runt omkring en som helst av det goda. Och sannoliken vi lever i ett överflöd i vårt land. Ett otroligt överflöd. Vi har sett hur det är på andra håll i världen. Vi vet hur det är. När det är en kamp varje dag för att finna någonting att äta. Att ge sina barn. Vi har sett vad fattigdom gör med människor. Men vi har sett också hur Gud kan förvandla och förändra situationen. Vi har ett par stycken byar där ute i Bolivia där i princip alla är frälsta och tillhör församlingen. Ja, säger han, det låter märkvärdigt. Och jag vet, vi hade besökt med oss ut en gång. Någon av våra pastorer och representant för missionsrådet. Och de ställde frågan så här, är det verkligen möjligt liksom att alla liksom är frälsta? Att alla kan bli frälsta liksom på det viset? Ja, svarade de här pastor. Han är hemma hos henne nu. Men han var väldigt klok människa. Han svarade så här. Det står i Bibeln att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära sanningen. Lära känna sanningen. Och så står det, för Gud är allting möjligt. Sen får du dra dina slutsatser av det själv. Jag tycker det var ett väldigt klokt svar. För det är så, för Gud är allting möjligt. Gud erbjuder sin frälsning till alla människor. Gud erbjuder sina andliga gåvor till alla troende människor. Det är till för alla, och det är så bra med ordet alla, för om du vänder dig bakom fram så blir det likadant ändå. För det finns många människor som ska vända bak och fram på saker och ting. Och till slut så känner man inte igen vad det egentligen handlar om. Men det gäller alla människor. Den här tanken den fortsätter i Gamla testamentets text ifrån Ordspråksboken. Där möter vi visheten som har byggt sitt hus och dukat sitt bord. Och så står det så här, hon ropar: kom och ät av mitt bröd och drick av vinet jag har blandat. Ja, det saknas ju inte propaganda egentligen. Och jag tänker många gånger på det. Vi bjuder in människor. Vi annonserar i tidningar och vi annonserar på nätet. Och vi bjuder in på många olika sätt. Kyrklockorna i Heliga Kors kyrka ringer varenda söndag, och den ringer vid andra tillfällen också för den delen, många gånger i veckan, som säger: kom och lyssna till Guds ord. Det är inte utbud som fattas. Det är en stark bild. När Gud framställs som värd för en festmåltid, människor bjuds in, inte därför att de är perfekta, utan därför att de behöver liv. Det är det som är orsaken. Liv. I honom står det här, det som vi lever och rör oss och är till. Många människor är till. Men man saknar livet, det eviga livet som finns hos Gud. Och Gud erbjuder det åt alla människor. Det har blivit klart för mig genom åren att evangelium om Jesus Kristus, det är ett universellt budskap. Det passar alla människor. Det passar alla folkslag och det passar alla språk. Varenda människa passar det för. Var helst du predikar evangelium så händer det någonting. Människor tar emot budskapet och livet förändras och förvandlas. Ja, hur är det då för något märkvärdigt, de här byarna där så många är frälsta? Jo, allting vänds upp och ner. Det blir en så stor skillnad. Helt plötsligt börjar man att samarbeta. Man bygger skolor, man bygger små kliniker och man tar tag i sin situation. Man arbetar tillsammans. Man tar hand om änkorna och de faderlösa barnen och hjälper till med deras försörjning tills det löses på något sätt. Visst är det fantastiskt, så kommer man från andra håll och säger: men hur har ni burit det åt? Hur har ni fått allt detta? Då har man svaret klart. Det är Jesus. Jesus är skillnaden. Jesus är skillnaden. Någon sa, det står ju i Bibeln att det finns ingen Gud. Gör det? Står det i Bibeln att det finns ingen Gud? Ja, i ett sammanhang gör det det. Det står att dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Det finns någonting innan. Det finns lite efter också för den delen. Det är farligt när man lyfter ut ord ur sitt sammanhang. Och det är Gud som säger det här. Vi ska akta oss lite grann för att kalla människor för dåvar. Det tror jag inte är bra. Det gynnar inte Guds rike alls. Vi har ingen bild alls över egentligen vem Gud är. Jag har kanske berättat det här förut, men jag är så gripen av det fortfarande. Det har gått snart 50 år. Eller mer än 50 år. Jag var en ung evangelist i Malmö och jag gick på Amiralsgatan varje dag när jag skulle gå till kyrkan. Och på latinskolan där i Malmö så stod det en text uppe på, en devis uppe på väggen. Där står att Herrens fruktan är vishetens begynnelse. vilka ord kommer stan? Det vill bli en vis människa. Ta vara på det som finns i Bibeln. Så byggde man upp byggställningar där och skulle renovera fasaden. Och jag tänkte att nu ryker nog texten där. Nu putsar de nog eller målar över eller skriver något annat. Och det gick en ganska lång tid, jag tror det nästan ett år. Så började man att plocka bort de här ställningarna och tog bort skynkena, de här dukarna som hände för. Och till min stora glädje så såg jag att man hade skrivit det i guldskrift här med en spruntan med vishetens begynnelse. Och det var på latinskolan, ni vet, latinlinjerna på den tiden, det var ju liksom för plugghästarna, va? De som ville bli visa och kloka. Jag tycker det var så fantastiskt, vilken upplevelse. Det har satt spår i mig än idag. Jag kan inte säga att jag var för saken, det gjorde jag inte, men jag hoppades i mitt hjärta. Och det föll väl ut. Det är fantastiskt. Alltså den som saknar vishet och saknar riktning i livet då. Den som saknar en mål och mening i livet. Det är just den människan som bjuds in. Det är den människan som bjuds in. Vi delade ut mycket traktater förr i tiden när vi var unga. Vi gick på gatorna och vi räknade hur många hundratusen traktater vi hade delat ut. Vi var väldigt gudfruktiga och duktiga. De flesta hamnade väl på gatan igen. Det var väl så naturligtvis. Men det var några av de där traktaterna som hade ett väldigt fint budskap. Och en av dem var: också du som har det bra behöver Jesus. Alla behöver Jesus. Det är för alla människor. Det finns ingen människa som inte har något behov av Jesus. Problemet är bara att de vet inte om det. De vet inte om det. Men jag tittar ibland på TV och vi ser på lite konstiga saker hur människor beter sig. Och jag tycker ju värre de håller på med alkohol och med droger och allt möjligt och bär sig illa åt och fläcka i munnen och man förvandlar och svär hela tiden, ju populärare vi är människor. Och då skrattar människor och tycker att det är roligt. Jag känner en stor sorg i hjärtat att det har blivit på det sättet. Det är hemskt. Jag vet förr i tiden i det militära så stod det skyltar lite varstans att svordomar visar brist på bildning. Det är lite här. Och ett förminskat ordförråd, eller om det var tvärtom. Man ville tala om liksom att det är ingenting för den som är bildad människa. För så tillhörde svordomarna, det var de enklaste och mest outbildade människorna. Man svär som en bostbindare, sa man. Jag vet inte om de slog med den andra, men det kanske var så. Men det var ju liksom de enkla människorna. Men idag så brukar man den vokabulären i alla sammanhang. Jag tror det är dags att vi blir lite frimodiga och våga höja vår röst och säga halleluja. Jag tror det är dags liksom att vi får röra sig med. Det gör skillnad. Ja, jag lyssnade förresten på ett radioprogram. Det är det här som går på dagarna, den här talkshowen. Och där började man att samtala. Det var någon som hade upplevt att de kom hem till dem när vederbörande var väldigt liten. Och det första han sa när de kom innanför dörren så var den gudsfri. Och hon berättade den här kvinnan då att jag kände det i hela min kropp. Det var så fint. Det var så fantastiskt. Värdigt att komma in i mitt hus och önska Guds frid. Och så hade man ett samtal omkring just det här. Jag hade vittnesbörd häromdagen av någon som hade varit hos tandläkaren. Och fått till ett samtal därför att hon sa till tandläkaren: så vill jag önska dig Guds frid också, Guds välsignelse. Mm. När Gud välsignar dig. Ja. Och så utspann sig ett fint samtal. Hon svarade genast så här: oh ja, det behöver jag mycket. De finns där behoven, ibland är de dolda i allting annat. Herre, hjälp oss. Herre, hjälp oss. Mm. När vi kommer till Johannes evangeliet så fördjupas den här bilden ytterligare. Och Jesus säger de ord som står i centrum för den här söndagen. Jag är livets bröd. Jag är livets bröd. Det är ju ett av de starkaste uttrycken, eller jag är orden som vi har i evangeliet. Och Jesus säger inte bara att han kan ge bröd, utan han säger att han är själva brödet. Det är därför vi firar Herrens måltid med bröd. Och det visade ju Jesus vid instiftelsen också. Att det inte handlar om att käka kött och dricka blod. Det hade varit mot alla konventioner på den tiden. Att äta människokött, det skulle ingen kunna tänka sig. Inte heller dricka blod. Det är inte det det handlar om. Men Jesus förklarar ju det här under hela sitt liv. Att jag är det bröd som kommer ner från himlen. Jag är livets bröd. Därför så kallar vi också för brödsbrytelse lite mera. Brist på logik kan vi säga när man kallar det för nattvard och så firar man det på förmiddagen. Det kan vi fundera lite över. Det är inte allt som är så logiskt som det kanske borde vara. Det betyder att det som visheten i Ordspråksboken lovar, det uppfylls i Kristus. Och den här måltiden som Gud bjuder in till, den är i djupaste mening en gemenskap med honom själv. Det är en gemenskap med Kristus själv. Det är underbart att få komma tillsammans och dela gemenskap. Vi gläds varenda gång som vi åker hit, så gör vi det med glatt hjärta. Och vi tycker att det känns lika fantastiskt varje gång vi får mötas och önska varandra Guds frid. Visst är det fantastiskt, eller hur? Vilken förmån att få ha det på det sättet. Och vi missar inte, om det inte absolut är något tvunget eller jag ska säga dödsfall, så brukar vi försöka vara med. Och vi går på så mycket möten som möjligt och på olika håll också. För alltid så upptäcker man någon gång och någonstans att det finns någon man får möta och dela ett ord av uppmuntran till. Och så känns det riktigt meningsfullt, eller hur? Ofta får vi ingen bekräftelse på det. Ofta är det ingen som säger någonting vad de har upplevt eller så här. Det är alldeles för lite vittnesbörd om vad Gud gör, tycker jag. Vi borde vara mycket mer frimodiga att tala om. Och när Gud har gjort någonting underbart i livet, ja, då borde vi resa oss upp och säga att jag har ett tacksägelseämne. Och har det inte hänt någonting märkvärdigt, så har du ändå ett stort tacksägelseämne. Och det är att du får tillhöra Gud genom tron på Jesus Kristus. Det är väl något att tacka Gud för. Halleluja. Det här med brödet, det kopplades ju tidigt in, kan man säga, i den kristna församlingens hanterande av det här. Det är alltså där vi tar emot Kristus. Här Kristus, han uppenbarar sig också, han talar om livets vatten. Han var den klippa som följde Israels barn i öknen. Så Moses slog på när de behövde vatten, och så strömmade det vatten. Visst är det fantastiskt? Nu påstår de att de har hittat platsen också. Och de säger dessutom att högt upp i bergen så finns det fortfarande vatten som bollar. Tänk efter flera tusen år. Att det funkar fortfarande. Jag vet inte personligen om det är alldeles säkert. Det finns mycket överdrifter när det gäller det här med arkeologiska bevis och så här. Men det låter inte otroligt i alla fall. Den andra gången så slog han också på klippan. Då skulle han ha talat till klippan istället. Men det var ett stort misstag han gjorde. Det var därför han inte fick komma in i landet. För att komma in i landet så ska man vara lydig. Våra grabb Markus när han var liten. Det var han 3-4 år. Så talade vi om att lyda Gud. Och då så slängde han in då. Ja, det är de som får komma in i landet. Han var 3-4 och han var lite sådär lillgammal. Det är de som får komma in i landet. Jag vet, det är just på det sättet. Det är på det sättet. Det finns ju en allvarlig sida av det här också. Paulus han påminner oss om Israels folk i öknen. De hade sett Guds under och de hade gått igenom havet och de hade fått manna från himlen och de fick dricka vatten ur klippan på ett fantastiskt sätt. Ändå förlorade många utav dem riktningen och avföljde från Gud. Trots att det hände så många under och tecken. Skorna släds inte ut på deras fötter och kläderna såg ut att de var rena av sig själv. Det var enkelt för husmödrarna då. Men det räckte inte. Och det vill jag säga i sammanhanget. Det är så många som är lite sura över att vi ser så lite under på tecken. Det händer mycket mer skulle jag vilja säga först och främst. Är vad vi anar i bakgrunden, i den värld som inte syns. För Gud, Jesus, han har fortfarande all makt i himlen och på jorden. Och du kan vara alldeles säker på att han har situationen i sin hand. Han kommer aldrig att tillåta något hända som inte han godkänner. Det är inte något slump vi utlämnar åt. Men jag vill hävda att det hjälper inte. Hur mycket under Gud gör, det förändrar inte särskilt mycket. Tänk alla de här människorna som följde Jesus. Och han flyttade på sig och de följde efter. Och han for över på andra sidan sjön och de följde efter. Han då det gick till, det förstår jag inte. Det var 5000 män på ett annat ställe står det, förutom kvinnor och barn. Och det var då säkert uppemot en 20 000 skulle jag tänka. För kvinnor och barn har alltid varit de som kommer först. De såg vad Jesus gjorde. Men så började Jesus att tala om vad det kostar att följa honom. Vad priset är. Och då börjar man att gnälla och säga att det är hårda ord att höra det här. Och så lämnar de honom. Och till slut så sitter Jesus där ensam. Med 12 stycken. Jag höll på sig stackare. De kände sig nog ganska ensamma när alla de andra stack. Och Jesus säger, ska inte ni också lämna mig? Och då säger ju Petrus, Herre, till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Ja, så kan det vara väl. Och det ser vi också idag, det bryter ut eldsflammor ibland på olika håll i världen. Man samlar 100 000-tals människor. Så går det till ett tag och så börjar man att strida, man kommer inte överens. Man faller i synd som alla andra. Man blir högmodiga och stöddiga. Och så det går inte alls för sig Guds rike. Och så står det på näsan. Man får sälja sina stora fina kyrkor. På exekutiv auktion. Vi ser det här ända hela tiden. Det räcker inte. Många människor har kommit till kyrkan. Vill jag hävda. Men man har aldrig kommit till Jesus. Det är där skon klämmer. Det är den personliga relationen till Jesus Kristus. Och det vänner är det som vår gemenskap bygger på. Det är inte att vi är goda vänner. Vi är snälla och trevliga mot varandra och serverar kaffe efter mötena. Det är inte det. Jag kan bara konstatera att om det annonseras ett möte att det ska vara servering också. Då kommer det mycket fler människor än om man inte är till. Visst är det märkligt? Johannes Döparen, han ställer en fråga. Vad gick ni ut för att se? Vad kom ni hit för? Vad hade ni för förväntningar? Och det är fantastiskt. När väckelse bryter lös, en sann väckelse, då kan inte folk stanna hemma. Man måste vara med i varenda möte och en del ibland har det blivit lite knaggligt. Jag var pastor på ett ställe och vi kom dit och började. Då hade man ett möte var 14:e dag. Och jag tänkte att det behöver nog ingen pastor på hans ställe. Det kändes väldigt konstigt. Och bönemötet, det var Ethel och jag och sen var det en äldre syster som brukade gå runt och dekorera kyrkan och dammsuga och hålla rent. Vi tre kom. Ingen utav dem man. Ingen i varken styrelse eller äldste på. Då tänkte jag, vad ska det bli utav detta? Men så började Gud att verka och vi fick se att människor blev frälsta. Och så hände märkliga under också. Jag ska inte ta mycket tid att berätta. Det här kunde bli en hel bok alltså när man ser vad Gud gör. Och man inser och förstår att det handlar inte om mig. Utan det handlar om Gud och vad han gör. Och det var någon som naturligtvis alltid i väckelsetiden så uppstår det också människor som blir väldigt arga. Man är liksom inte på samma linje. Han kom och skrek upp mig i dörren och så smällde han igen dörren sedan efter. Så murrycket lossnade runt dörren och dammade. Och sa han, du har förstört hela församlingen. Men den här lilla församlingen på ett 70-tal medlemmar. Vi fick döpa och välkomna över 40 vänner på ett år. Man började skriva om det i tidningarna. Och man ville komma och göra intervjuer och man ville höra. Jag sa att ni är välkomna att lyssna så får ni dra de slutsatser ni själva vill. Men jag ska inte yttra mig om det här. Jag vill hålla mig utanför det. Och det lyckades jag med också. Det är så tacksamt, därför att när vi ger Gud allt, all ära, all tacksägelse. Predikanter är inte till för att bli upphöjda och prisade och lovprisade på något sätt. Gud ger inte sin ära åt någon människa, kom ihåg det. Och det här gäller också maktstrukturer i församlingen. Det är på flera håll i Sverige idag som det krigas för vilt här. Styrelse och äldstekår för avgår. Pastorer blir en del blir upphöjda och andra hamnar på utsidan. Allt sådant kan ändras. Försöker man att ta äran ifrån Gud så kommer man att misslyckas. Den som han till ära vill upphöja måste grundligt förebyggas först. Från min gammal sång. Kommer man inte nu för tiden, jag vet inte om det finns kvar i sektorn ens. För den är för närgående. Det talar om vår relation till Jesus Kristus. Och det enda som kan knyta samman en församling, det är just det här. Gemensamma erfarenheten av livet i Gud genom Jesus Kristus. Det är det enda kittet som kan hålla oss samman. Det här är en varning för oss. Det räcker inte att ha sett Guds gärningar eller hört evangeliet. Tron måste ta emot, ta sig emot oss och levas. Vi ser en rörelse i texten som vi läste här. Först så kommer inbjudan. Visheten, ropa, kom. Sen kommer gåvan och Jesus säger, jag är livets bröd. Och sen slutligen så är det ansvaret. Det måste besvaras. En inbjudan måste besvaras och bejakas också. Eller hur? Det räcker inte liksom här. Jag förvånar över hur myndigheter tar det här så lätt. Man skriver ut på någon hemsida någonting vad det är för lagar som gäller och så förutsätts det att alla människor ska följa dem. Nej, det måste komma till var och en personligt menar jag. Och man måste för att kunna ställas för till ansvar för lagen. Den här söndagen säger till oss att Gud har dukat ett bord för världen. Ingen behöver gå under genom livet. Det finns så mycket som erbjuds i världen. Men är vi beredda att att säga nej tack till det som världen erbjuder. Det handlar om framgång, konsumtion, upplevelse. Jag vet någon, det var en yngre vän här som tyckte det var jobbigt därför att han skulle arbeta varenda gång som det var möte. Och då sa jag till honom, jag ska be till Gud att du får ett arbete så att du leder varje gång som det är möte i församlingen. Och jag vet inte gensvaret på det precis. Men världen förändras runt omkring oss, men Jesus Kristus är densamma. Vägen till Gud, till frälsning. Den är densamma, den har inte förändrats. Man kan inte modernisera eller göra om. Anpassa er inte efter den här världen, säger Guds ord. Men talar om denna tidsålders väsende. Det är de tankar som finns i världen som vill tränga in och påverka vårt sätt att tänka. Och så börjar man att resonera att ja, men det kanske räcker om vi har ett möte i veckan. Det kanske räcker om vi har ett var 14 dag och så är det inte så ansträngande. Och så behöver inte människor lämna så mycket åt sidan. Vad är du beredd att ge åt Herren? Det är den stora frågan. Levi Petrus, han fick den frågan. När han frågade TV Barat vad han skulle göra för att få uppleva dopet i den heliga anden. Han säger, då har jag tre frågor att ställa. Vill du göra vad som helst för Jesus? Vill du bli vad som helst för Jesus? Och vill du gå vad som helst för Jesus? Han for med båten över från Norge och till Sverige. Och medan solen gick upp så svarade han sitt ja. Ja, jag ger dig allt. Och så fick han uppleva. Han blev döpt i den heliga ande och talade i nya tungor. Man kan ju fråga sig efteråt. Det är, man kan vara lite efterklok och tänka. Vad hade hänt om han inte hade svarat ja på detta? Han fick ju ändå vara till en enorm betydelse för väckelsens framgångar i England. Pingstväckelsen växte till att bli en av de största församlings- och missionsrörelserna i Sverige. När vi åkte till Bolivia 1980 så hade pingstväckelsen fler missionärer än alla andra kyrkor tillsammans. Det är något att tänka på. Var det bättre för? Ja, det var många saker som var bättre för. Allt var inte bättre för. Det kan vi förstå. Men många saker har vi tappat säkert under vägen. Den hunger som längtar efter mening måste få ett svar. Och det handlar om förlåtelse och rening efter ett liv som bär hela vägen. Igenom livet och ända in i döden. Jag vet när min mor, som var en väldigt gudfruktig kvinna, när hon slutade sina dagar. Då sa hon till läkaren att hon behöver inte bry er så mycket om mig. Men jag hör att det är någon som skriker där i en annan sal och borde inte ta reda på vad det är. Jag tycker det känns så ledsamt. Ja, sa läkaren, men nu ska jag ta hand om dig först. Ja, det är inte så viktigt, förstår du, sa hon, att jag ska flytta. Flytta, sa läkaren, men du har ju nyss flyttat hit, sa den här. Nej, hon. Jag ska flytta till mitt himmelska hem, sa du. Den natten var jag tillsammans med henne och jag skulle vila en liten stund. Det var en sjuksköterska som var där och vi kom i samtal. Så sa hon, Anders, sa hon, tänk om min mamma hade fått sluta sina dagar på det sättet. I frid. Harmoni. Med glädje. Det har tydligen varit ganska fruktansvärt. Vänner, vi har ett budskap idag att ge till människor som har ett enormt värde, inte bara i denna tiden, utan i evigheten. Jesus säger, jag är livets bröd. Gud har dukat på. Och Kristus är livets bröd. Och vi är alla inbjudna. Jag tycker det är så gripande det står att alla har problem med. alla och blev mätta. Du behöver inte gå hungrig här i morgon idag. Han är här. Han som ger dig livets bröd. Halleluja, han är här mitt ibland oss. I enlighet med det löfte han gav. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Far i himmelen i Jesu namn, jag tackar dig. Jag tackar dig för din ord, Herre. Som skänker upp mitt i en mörk tid. Där mörka tankar och oro så lätt vill på sitt bäste i våra hjärtan. Herre, jag tackar dig att du kommer med frid, Herre. Du kommer och ger oss, Herre, att äta av det som ger liv. Av det som ger hopp i vår framtid. Och Herre, vi väntar på vårt saliga hopps fullbordande dag då du kommer för att hämta det dina. Jesus Kristus ska prisa och ära. Tack för mina vänner som har kommit idag, Herre, för att lyssna till ditt ord. Och tack, Herre, för dem som kommer att lyssna till budskapet, Herre, också via nätet, Herre. Jag tackar dig, Herre Jesus, för möjligheten och tillfället att få förkunna ditt evangelium, budskapet ifrån dig, att du bjuder oss in, Herre, i gemenskap med dig och med måltid, Herre. Tack, Herre, för det bord som är dukat idag, Herre. Jag ska vara dela bröd och dela vin, Herre, och minnas dig och det verk som du utförde för oss på Golgata, Herre. Tack, Jesus, att du själv säger, jag har död, men säg, han lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Du är, Herre, den som du har sagt dig vara. Och Herre, vi tackar och prisar och ära dig att du får vara en pingstförsamling här i Ronneby. Att vi får vara, Herre, ditt ansikte här i Ronneby. Jesus, hjälp oss. Ge oss mod och ge oss kraft och styrka att kunna gå ut här och visa på dig i denna mörka tid, Herre. Tack, Jesus, att du ska låta evangeliet ljus få lysa, Herre. Ju mörkare det blir, ju tydligare lyser ljuset här i mörket. Och jag tackar dig, Herre, att mörket har inte fått makt över ljuset. Herre, vi överlåter oss och dig i sin omsorg. I Jesu Kristi namn. Amen.